lyssnar på Bonusmorsorna, en podd om livet i bonusfamiljen och allt vad det innebär.
Med mig, Marina Matic.
Och Ida Somé. Men sen var jag ju sjukskriven och då var det faktiskt Karro som bara, men gud, ska vi inte öppna något ihop? Och då var det liksom typ direkt, det gick väl så här 2 veckor så hade vi lokal, allt igång. Jag gick och så upp mig och så här är vi.
Så roligt.
Typ, för att göra en lång historia kort.
Det ser så himla mysigt ut på bilderna.
Ja, det är jättefint.
Det är så att jag vill jobba där också.
Ja. Du får flytta hit, Marina. Ja. Ja.
Om jag hade kunnat så hade jag flyttat. Jag hade nog flyttat ifrån Malmö. Inte för att jag bor i Malmö. Jag älskar Malmö. Malmö är liksom... Jag vet att det är så mycket negativt och mycket negativt snack och mycket negativt skriveri kring Malmö. Men Malmö är världens bästa stad.
Ja.
Och alla som flyttar hit, som får uppleva det på plats, mer än bara liksom turistaktigt, säger detsamma. Det är väldigt många som lämnar Malmö när de väl flyttar hit.
Ja.
Sen händer det ju grejer här, men...
Ja, jag tänker ju Malmö som en läskig stad. Alltså så att det är mycket gäng och skjutningar, och för det är ju det enda man hör. Typ.
Ja, och det är ju väldigt mycket det vi läser om också och det vi hör om som Malmöbor. Men jag ser inte detta.
Nej.
Jag ser inte detta. Och jag kan väl känna lite så här att visst, mina barn får ju inte gå ut där ensamma i mörkret.
Mm.
Jag har ju sån här skit, jättemycket panik för att släppa ut barnen i mörkret. Men samtidigt så hade jag väl varit samma vart jag än hade bott.
Ja,
jag hade alltså inte släppt
mina
ut
barn får inte heller göra det.
Nej, men jag tänker att min äldsta är ju 14 snart. Mm. Då kanske man börjar kanske släppa lite på tyglarna, men nej, inte jag. De kommer aldrig få gå ensamma i mörkret. Nej. Det kommer aldrig hända. Nej.
Jag kommer gå där som en stalker och så här, förfölja dem och koll. Ja, men, det är mig de kommer vara rädda för.
Men du vet, vi har ju en sån här familjeapp där vi kan se var alla är. Lite kontroversiellt när man har tagit upp detta här tidigare med liksom andra föräldrar, bonusföräldrar och så. Men så fort jag börjar få lite så här... Var är de? Vad gör de? Då är det bara upp med appen. Var är min unge? När är hon här? Närmar hon sig?
Gud, det var smart.
Ja, och den kan man ju använda ett tag. Men snart får man liksom lägga ner det. För att det är ju inte alltid man vill känna sig stalkt. Så som liksom det kan bli när det blir lite panikkänsla. Men jag vet inte riktigt egentligen vad jag tycker om de här apparna. De är ganska bra när barnen är små. När de har varit ute och lekt och sprungit i området och så har det varit ganska skönt att kunna se var de befinner sig. Vi har haft sån här GPS-klocka och sen när de började använda mobiler så hade vi GPS på mobilen.
Men, ja, det är ju bra.
Ja, precis. Men som sagt, nu när de börjar bli lite äldre och mer självständiga så tycker inte de det är så kul att man kan se var de är hela tiden. Så det får man avveckla sakta men säkert.
Ja, precis. Ja, ska vi köra igång eller?
Ja, jag trodde vi redan hade kört igång.
Jaha, nej gud förlåt, det tänkte inte jag.
Jo, men vi tog ju upp GPS, hur bra är inte det?
Ja, förlåt.
Hur känns det nu?
Hur har du haft det, Marina?
Åh gud, jag vet inte.
Alltså det känns som att vi inte har pratat, eller vi har ju typ inte pratat på 3 veckor, eller?
Men det har vi inte.
Jag har varit så, alltså podden har varit sista prioritet de här veckorna. Det har varit så mycket, gud, jag är helt slut just nu.
Ja, men jag vet hur det känns, och var det ju för mig i början, eller ja, i början av den här terminen skulle jag säga, men i slutet av sommaren så bytte jag jobb och... Mm. Lelly skulle börja på förskolan och Miley skulle byta skola och oh my god. Det var bara alldeles, alldeles för mycket. Så att jag blev helt, jag blev helt deppig. Alltså det blev för mycket på en och samma gång. Så man blir helt slut. Men jo, det har väl varit bra de senaste veckorna. Vi har ju varit sjuka om vartannat här hemma. Förkylning, jag vet inte om det varit corona eller vad det är. Men det går ju runt väldigt mycket.
Mm.
Och vi åkte ju till Belgrad, jag och mina 2 äldsta. Ja, de är med i en här dansgrupp. Så skulle den äldsta då uppträda. Så vi åkte till Belgrad. Vi ska bara säga här nu. Vi åkte till Belgrad och hade en jättemysig helg där.
Men gud vad kul.
Mm. Det är första gången jag åkte iväg själv med mina biobarn.
Ja.
Jag har åkt iväg själv med dem tidigare, men det var innan jag och Filip blev seriösa. Så det var första gången nu på många år som vi gjorde någonting själva. Och det var faktiskt väldigt, väldigt mysigt. Och det var inte så att det blev en grej utav det, utan i och med det handlade om deras dans, deras aktivitet, så följde sig väldigt naturligt. Exakt. Ja. Man slapp styra upp det på något annat sätt som skulle få mina bonusbarn att känna sig liksom åsidosatta eller exkluderade. Utan det blev verkligen för aktivitetens skull, men man fick passa på att njuta av egen tiden lite grann också. Det tror jag de behövde.
Ja.
Själv då? Ja. Hur har du haft det?
Ja. Nej, men som sagt, vi har haft en väldigt intensiv period. Men annars har det väl varit... Alltså så här med barnen och så har det ju varit...
Ja, men berätta, hur har det gått där nu med veckorna?
Nu vet jag inte vad du menar.
Ja, men du hade ju barnen hemma rätt så mycket där en period.
Ja, just det. Ja, herregud, det har jag förträngt. Nej, men nu har det ju varit... Nu har det varit varannan vecka. Ja. Så nu är vi tillbaka i rätt banor igen. Får vi se hur länge.
Okej. Okay. Men det funkar bra så.
Ja, det har det gjort.
Ja.
Nu sist veckan som de var hos deras pappa, så tyckte jag det funkar väldigt bra. Då kände jag inte alls av den här separationsångesten lika mycket som min yngsta brukar ha. Så det var faktiskt skönt att känna att hon inte hade det så jobbigt.
Jag tror det är så lätt att man ger upp just då. Att man tänker bara, ja men okej. Men då kanske vi får ändra. De trivs inte på detta sätt. Vi måste liksom göra så att det funkar bra för dem. Men jag tror att det är jätteviktigt att man är ihärdig och kämpar på och inte liksom låter det komma emellan relationen till den andra föräldern som barnet inte vill gå till. För jag tror liksom, gör man det för snabbt, så kommer det en tid i livet när de blir äldre där de kanske blir lite arga eller besvikna för att man inte pushade på mer istället. Så det tycker jag är jättebra att man ändå liksom kör vidare. Anpassar det lite grann för tillfället, men att man ändå liksom pushar på så att det ska återgå till det vanliga, just för att de ska kunna ha den bra relationen till båda två. Så att det inte blir bakslag sen.
Nej, och jag är så här att jag vill i alla fall att de åker dit, för att oftast har det ju varit så att när de väl kommer dit så blir det bra, alltså sen när de väl är på plats liksom. Men sen att vi är ju väldigt öppna med så att de får ringa om de känner att de behöver och sådana där saker. Så jag tror att det hjälper med att de vet det. Att de kan ringa när de vill. Ja.
Såklart.
Vad blir det? Det är egentligen bara en vecka då som de har varit där sen vi pratade. Och så 2 veckor hos mig då. Men ja, men det har varit bra.
Mm. Och idag är det Lucia.
Mm. Ja, idag är det Lucia.
Har du varit och tittat eller ska du gå och titta på barnens Lucia?
Nej, men mina barn har ju blivit så stora så jag får ju inte gå och titta.
Ja, men du, det är väl ändå det bästa tycker jag.
Ja, men lite skönt. Alltså, nej, men när de gick på förskolan då var det gulligt. Ja. Eller så här, de första åren. Men sen, ja, jag vet inte.
Nej, men jag håller med. Jag har ju inte, i och för sig så var det Lucia-tåg för... ett av mina stora igår. Men hon var inte med. Så jag slapp liksom tänka på det. Men idag är det Lucia för Lelly. På förskolan.
Ja. Och det ska du dit då?
Ja, jag måste säga att jag och Filip är jättetaggade. För det är ju första gången vi gör det för vårt gemensamma barn.
Ja, just det.
Det är så svårt att beskriva den känslan. För att det är inte så att man inte har varit tacksam och glad för att man har fått titta på de andra barnen när de var små. Men för varje gång det har varit något sånt här evenemang så har det varit... Det har varit lite så här... blandade känslor. Man har sett fram emot det och tyckte det var mysigt och så, men sen har man ju liksom behövt dela det med en bioförälder som man kanske inte har en superbra och superavslappnad relation till, och det har varit lite ängsliga. Lite ängsligt inför de här evenemangen, som sagt. Men nu så är vi där vi ska gå titta på vårt gemensamma barn, helt avslappnade, ja, och bara
ingen press.
Ja, men på ett normalt sätt.
Mm.
Och jag är helt lycklig för det. Alltså det är samma sak när vi skulle skriva under inför förskoleansökan, så skulle vi signera att båda två ville ansöka till just den skolan. Så, ja, så var det bara så här, får vi båda två skriva? Ja. Det är ett flera år där man inte
har... Får vi inte skicka vidare den här
lotten? Nej, men precis. Men just det, men vänta, vi ska skriva på, sen måste vi skicka till de andra också. Nej, det måste vi inte, för nej, det är faktiskt bara...
Det är bara ni som bestämmer.
Ja, och det är de här känslorna som man bara egentligen... När man upplever dem nu så förstår man hur jobbigt det egentligen har varit. Småsaker, ja, som har tagit ganska mycket energi från en. Småsaker som upprepas konstant. Där man måste lösa, fixa, dona.
Så att, som aldrig löser sig bara som, av sig själv, utan att man alltid måste så här...
Man måste alltid...
krångla typ.
Pussla och klydda. Och, ja, exakt. Mm. Exakt.
Ja, men gud vad roligt.
Ja, så
då får ni gå ihop idag då.
Ja, och barnen vill ju följa med. Och så är det bara så här, två personer per förälder. Och så blir det bara så här, nej men alltså nu får vi...
Per barn menar du?
Alltså då? Våra barn vill ju gå och titta på Lelly också.
Jaha, ja.
Alltså syskonen. Och då var det bara så här, nej men det är bara två personer och vi vill gå båda två. De bara, men det är som min enda. Kan inte Filip stanna hemma? Jag bara,
nej.
Men
nu ska vi gå.
Nu har ni fått allt, okej?
Okay? Ja, nu har ni fått allt i vår år. Nu är det våran tur.
Ja, precis. Och då säger hon, men han har ju på film. Nej, du har på film som du kan titta på. Ah, jättesur, men de fattar ju. De är så pass stora så de ändå förstår att man,
ja,
självklart att man vill gå och titta ju.
Ja.
Ja, så det ska bli mysigt. Kanske lägger ut något litet klipp på henne sen.
Ja, vad mysigt.
Du är redo inför jul nu med julklappar och så?
Nej, alltså jag har inte fixat någonting.
Oh, vad skönt.
Inte
att höra.
En enda julklapp har jag köpt. Alltså jag har panik. Jag sa det till Sebbe häromdagen, bara, det är ju din uppgift i år, jag har liksom inte tid.
Men hur gör ni? Köper ni gemensamt eller köper ni till era egna barn? Eller köper ni, hur är upplägget för julklappar när det kommer till er?
Vi brukar inte liksom bry oss så mycket. Alltså jag köper... Om jag hittar någonting och betalar och Sebbe köper. Och sen, ja, så kan vi liksom dela på det. Sen kan väl jag uppleva att jag... Sebbe är ju ingen som köper presenter. Det är ju jag som har styrt det. Så det är väl jag som liksom fixar och donar med det. Men att han... Att vi liksom... Ja, pengamässigt så delar vi... på det. Vi delar liksom inte upp så här att jag köper mina barn och du köper dina, utan vi försöker liksom göra så att det blir
från er båda
ungefär rättvis. Ja.
Ja, men det är det jag menar. Ni liksom delar inte upp det, utan ni...
Nej.
Det är liksom från er om ni köper det. Ja. Till dina barn så är det från dig och Sebbe, och köper du till hans barn så är det från dig och Sebbe. Sen spelar det liksom ingen roll vem som betalar för vad, utan jag tänker på det här rent... Ja, hur barnen hur det blir för barnen.
Men det är ju från oss båda.
Ja, för den är ju lite svår. Det har man också liksom läst om och sett hur folk gör. Och sen har man liksom varit med om att det har varit föräldrar som lever i bonusfamiljer där en förälder kanske har det lite bättre ställt, och så väljer de att köpa lite dyrare julklappar till sina barn. Och sen har den andra föräldern kanske inte lika bra ställt, och så blir det liksom att dens barn får kanske lite färre julklappar eller lite mindre dyra julklappar. Och då tänker jag, gud vad jobbigt. Gud vad jobbigt. Ja. Vi är ju väldigt så här, ända sedan vi flyttade ihop så har vi bestämt att barnen, det ska vara så rättvist som möjligt för barnen.
Precis.
Sen jag och Filip har ju gemensam ekonomi. Vi, alltså, det är liksom allt som är mitt och hans, allt hans är mitt.
Ja, men så tänker vi med.
Ja, alltså vi tittar liksom inte noggrannare än så på det. Och då har vi alltid en summa som vi sätter upp för varje barn. Och sen köper vi julklappar för den summan till varje barn. Så att ibland kan det bli att ett barn får lite fler julklappar. Men kanske lite billigare varianter.
Ja.
Om det nu önskar sig något speciellt. Eller så får den kanske lite färre julklappar. Men då har det blivit en lite dyrare variant. Så att nu när de är äldre så förstår de ju också den tankegången. Men det har alltid varit ett mål för oss att göra det så rättvist som möjligt. Och ibland spelar det ingen roll om det blir olika summor så fort bara barnen får det vi tror att de blir glada för.
Ja,
och det känns rättvist för dem. Så det är ju det som är målet. Att de ska känna att nej, men varför fick den det? Och varför fick... Nu, jag pratar alltid om hur det har varit för oss tidigare. Vi ligger liksom inte där. Vi är inte där längre. Vi har ju kommit vidare där barnen är äldre och förstår på ett helt annat sätt. Vi ger oss in i andra problem idag.
Ja.
Men just de här julklappsfrågorna är ju väldigt viktiga oavsett ålder. Men det är inte så detaljerat längre utan bara att de känner att det har varit ett rättvist tänk bakom det.
Mm. Jo, men så tycker jag också är viktigt. Jag är ju väldigt sådär i mitt tänk att jag vill att barnen ska uppleva att det är rättvist.
Mm.
Så vi har nog tänkt lite som er när vi också köper julklappar att vi säger kanske inte så här en exakt summa, men att vi försöker ändå så här att tänka att det ska bli ungefär lika.
Mm.
Och att barnen ska uppleva att det känns rättvist.
Precis.
Ja. Så, ja.
Barnen vet ju inte hur mycket pengar man har lagt på julklapparna. Så
nej,
det är egentligen inte summan som är så viktig, men
nej,
samtidigt så är det viktigt.
Men att de upplever
rättvisan, men också
precis.
Är det viktigt för mig, men jag tror det är lika viktigt för Filip som förälder att vi värderar dem på samma sätt. Det är kanske mer för vår skull, den här summan, så att vi ska känna att okej, nu har vi gett lika mycket till barnen.
Precis, ja.
Kanske lite löjligt.
Då vet ni, då kan ni försvara det om någon ifrågasätter.
Måste finnas ett svar.
Nej, men jag förstår. Ja. Nej, men som nu i år till exempel, då har ju vissa av våra barn blivit stora och tonåringar och då tycker jag det är lite svårare för då önskar sig vissa pengar och så de är lite mindre, de önskar sig ju liksom typ leksaker och kläder och då tycker jag det är svårt för pengar i mitt huvud då känns ju skittråkigt att ge och så tänker jag, men hur ska jag liksom slå in det för, ja. För det blir ju typ en julklapp då, eller?
Ja, men
då
får du, dela upp det i sedlar.
Ja, 10 kronor.
Eller sedlar, ja, precis. 10 kronor. Ja.
Nej, men sen samtidigt så då måste ju jag också så här lära mig att tänka om. För att barnen som önskar sig pengar antar jag kommer ju bli glada och nöjda. Och inte tycka att det är något konstigt. Utan det där är ju mer mitt tankesätt som jag behöver ändra då, att det blir ju på något sätt ändå rättvist för att de blir förhoppningsvis nöjda med det de får då. Och som sagt, det är väl det som är det viktiga, att de känner liksom att det är rättvist och att de är glada.
Såklart.
Mm.
Ja, det ska bli spännande, som sagt. Mm. Och sen har vi ju varit väldigt noga med nu att också förklara att det kanske inte blir som det har varit de andra åren med tanke på allting som händer runt omkring i världen och den här energikrisen.
Mm.
Vi vet inte vad som väntar oss i räkningsväg. Alltså det är liksom väldigt mycket just nu. Lite nya grejer som vi testar på som faktiskt funkar. Och det är det jag tycker är så himla dumt. Men jag tror att vi alla gör det. Att vi skapar en viss förväntning på oss som vi tror att barnen har. Men det är egentligen vi som har den förväntningen på att det ska vara på ett visst sätt. Det gäller allt. Och jag tror att man ska passa på när det kommer liksom såna här tider där alla sitter i samma båt, att man då kan passa på att faktiskt sänka förväntningarna på sig själv och förklara det för barnen att nu är det så här. Alltså utan att oroa dem, för man kan ju inte heller säga för mycket, för att det blir bara så här, men vänta, oj, är det kris, är det krig, eller vad händer, det kommer elen stängas av? Nej, vi är inte där, men det är ändå viktigt att vi måste tänka liksom långsiktigt nu.
Så att, och som du säger, sänka sina egna förväntningar, för jag tror mycket ligger i sig själv, alltså alla de här förväntningarna, och så tror man att det är typ barnen till exempel, fast det kanske är hos mig eller ja, men liksom så. Men jag tror att man behöver lära sig det, att sänka sina egna förväntningar när det gäller allt, när man lever i en bonusfamilj.
Ja, men verkligen. Och jag vet inte om du hängt med lite grann på kontot, jag vet att du inte är jätteaktiv just nu, men igår så tog jag upp en gammal fråga där någon hade skrivit att hennes partner sedan ett år tillbaka har ett barn, och det här barnet kommer först. Självklart kommer barnen alltid först. Det är liksom mantra för mig. Men samtidigt så skriver hon att partnern säger att 80% av hans tid går till barnet. 10% går till henne. Och 10% går till sig själv då som förälder.
Mm.
Och då tänker jag också här, men det är också ett det kan jag känna lite så här, så mycket tid, alltså man ska ju lägga all sin tid på barnen, men vad är all tid på barnen? Vi är ju en familj, och sen har vi en relation, och sen har vi ju barnets behov. Men barnets behov uppfylls ju inte av att man liksom konstant uppmärksammar det. Hänger du med hur jag tänker? För jag kan tänka att det kan bli en liten börda för barnet också. Bara känna att, åh gud, jag är i fokus konstant.
Ja, precis.
Jag kan inte slappna av, eller jag har väldigt mycket förväntningar på mig själv. Och då är det vi föräldrar som tror att det är det barnet behöver.
Ja.
Fast det i själva verket bara behöver vara avslappnat och tryggt. Och tryggt kan man vara om man bara uppmärksammar det när det väl visar att det behöver uppmärksamhet. Hänger du med hur jag tänker?
Ja, men jag tycker det här är så sjukt, för att för jag tänker så här, sen jag träffar Sebbe och vi liksom lever i en bonusfamilj, alltså det är så sjukt hur man får för sig och tror att saker måste vara på ett visst sätt. Jag fattar inte, för det kan jag så här bli irriterad på mig själv för ibland, varför jag inte bara är. Ja, alltså förstår du? För att, jag menar, så där tänkte ju inte jag när jag levde ihop med mina barns pappa.
Exakt.
Alltså så här, man la inte så mycket fokus på typ hur man gjorde saker, eller vad är rätt, vad är fel. Alltså så här hela tiden. Men nu tycker jag att det är något man tänker på konstant. Jag tänker konstant på hur jag är som förälder hela tiden när vi har barnen. Och det är så sjukt hur det blir, varför det blir så liksom.
Jag tror det är dåliga samvetet.
Ja.
Men alltså, jag tror inte det är mycket svårare än så. Jag tror att det är det dåliga samvetet som driver föräldraskapet lite mer. Men jag tänker ju också att när det har gått flera år, då måste du ju släppa det på något sätt.
Och jag, fast det automatiskt gör man ju där lite, för det känner jag ju.
Ja, och det ska man göra, för det är ju inte bra varken för dig, för din relation, för barnet, att en förälder drivs av det dåliga samvetet. Det förstår jag. Jag har själv haft de problemen. Men för mig lossnade det faktiskt när jag fick Lelia.
Ja.
För jag kände att, jag vet inte vad det var som hände, men det kommer liksom ett nytt barn in till världen, och de här små bebisarna, de är ju så små, så oskyldiga, och de är så himla beroende av föräldern där och då ju. Det är ju bara anknytning, anknytning, anknytning hela tiden. Och jag såg liksom att det var så fint för de andra barnen också att få ett syskon, och de var ju så fokuserade på sitt syskon, så det var liksom nästan som att hon lättade på allas oro kring hur det måste vara eller hur det ska vara, utan vi bara liksom landade i att nu är det så här. Jag var okej med att säga, nej men nu är mamma trött, jag måste liksom vila lite, nej nu orkar inte jag underhålla er, eller jag var liksom, jag började känna att det var faktiskt okej att nej men ni kan faktiskt underhålla er själva, ni är 4 kids, kom igen. Hur länge ska vi behöva ränna runt för att ni ska ha kul? Utan att kul själv. Nej men du förstår min tanke. Alltså, det är hela tiden de här kraven på sig själv. Och jag är så glad för att jag har verkligen släppt det nu. Sen kan jag komma på mig själv att faktiskt kanske bygga upp en viss oro inom mig. Men jag släpper det lite snabbare där jag faktiskt förstår att ja, men det är nog bara i mitt huvud. Jag tittar på barnen, jag ser att de mår bra, de är glada, de är lättsamma, det är liksom, de mår inte dåligt, så varför ska jag varför ska jag stressa upp mig för någonting som egentligen inte är sant?
Nej, men den punkten har ju jag också kommit till nu, känner jag, att jag för liksom några år sedan, då ältar man ju allt och man tog åt sig av allt, och jag känner ju liksom att det där har börjat släppt jättemycket för mig. Och det är en sån skön känsla när man känner att man liksom har kommit över lite på andra sidan.
Mm.
För det här har vi säkert pratat om tidigare. Men de första åren är ju extrema för väldigt många.
Hemska.
Men sen till slut när man... Ja, men sen till slut så kommer man ju över på andra sidan. Mm. Och då... Alltså man är ju inte alls lika brydd om vissa saker längre. Och det är så skönt att bara, även om de där tankarna dyker upp när man blir lite osäker eller funderar på om man gör rätt, eller så är det lättare att släppa det direkt och bara, fast det är ju bra, vi har det ju bra liksom. Och bara så här, tänka så istället.
Frågan är, hur vill man ha det egentligen? Vad är det som är problemet? Vad är det som är problemet med att man lever i en bonusfamilj? Vad är det som är problemet egentligen? Det är ju väldigt många problem.
Mm.
Men varför måste de vara där?
Mm.
Förstår du hur jag tänker?
Mm.
Varför ska det vara så himla komplicerat? Varför ska det vara så himla svårt? Varför kan inte bara en själv acceptera läget är så här, vi gör det bästa av situationen. Omgivningen måste också.
Mm.
Alltså omgivningen måste ju liksom, om inte omgivningen accepterar det, då blir det ju väldigt svårt för en själv ju.
Ja,
men jag tycker liksom att alla vuxna måste ju ta det ansvaret. Det behöver inte vara på ett visst sätt. Det behöver, ja, som sagt, upprepning. Det behöver ju inte vara att nu har vi separerat, nu måste vi sköta detta här på detta sättet, vi måste sköta vårt föräldraskap på detta sättet. Nej. Det enda man måste göra är att lyssna till varandra. För att kunna veta att okej, om vi gör så här så kommer den må bra, jag kommer må bra, barnet kommer må bra. Men istället så blir det liksom, man kämpar med allt. Man kämpar med barnen, man kämpar med relationen, man kämpar med omgivningen. Och då, jag tror att, nu blev det jätterörigt, men ju mer, ja men du fattar, ju mer du börjar kämpa med någonting, alltså det blir liksom snöbollseffekt.
Ja,
och
precis.
För att du blir osäker på dig själv. Och då blir du osäker på hur du är som förälder, hur du är som bonusförälder, hur du är som partner. Och då skapas ju de här problemen. Man måste sluta blanda sig i andras liv. För att andra ska kunna, för att just de personerna ska kunna fokusera på sig själv och göra det bästa ifrån sig för sin familj.
Jag tänker så här, omgivningen borde ju bara lita på att alla gör sitt bästa.
För man vill ju bara ibland, det bästa.
Precis, man vill ju bara det bästa. Jag tror inte någon går in i en bonusfamilj med så här attityden att nu jäklar ska jag göra det här till ett helvete.
Mm. Men du, när du tänker så här, alltså när du tänker på hur du är det utifrån, tänker du då, vad tänker mina bonusbarn om mig, eller vad tänker min man om mig, eller vad tänker barnens mamma om mig? Vad är det egentligen som stressar dig mest?
Det är nog vad mina bonusbarn tänker om mig och omgivningen, som jag inte liksom Alltså de som inte riktigt känner mig. Som inte är i vårat hem liksom, men ändå har åsikter. Det är, väl, det är nog de som jag tycker är det jobbiga.
Mm. Och det köper jag, för att jag tror att de flesta kanske befinner sig där när de känner en viss stress och press till att behöva vara på ett visst sätt. Men jag tror egentligen att man måste jobba med sig själv för att försöka komma till den punkten där man fullständigt skiter i vad de andra tänker om en. För det är inte de andra som lever med dig.
Nej.
Det är ju bara så. Och jag tror att när man kommer till den punkten att man fullständigt skiter i vad alla andra tänker, då förmedlar du också en viss känsla av trygghet till din familj. Mm. För då är du trygg i dig själv. Och då tror jag att man smittar av sig den känslan till barnen. Mm.
Precis.
Och då blir den, alltså även om man tänker att man kanske är taskig när man tänker så, så tror inte jag att barnen ser det som taskigt. Jag tror då att de ser det som att okej, nu vet jag hur vi ska ha det. Nu kan vi slappna av.
Ja.
Nu mår Ida bra, eller nu mår pappa bra. Eller, men du fattar vad jag menar. Så det är ju hela tiden den här känslan som vi går och bär på, som smittar av sig på barnen.
Ja, precis. Men jag måste säga att jag har ju ändå kommit förbi det ganska bra. Alltså jag upplever mig ju själv som mycket mer trygg i min familj nu. Att jag känner liksom att, som jag säger jämt, att jag är inte lika brydd längre. Mm. Jag kan känna liksom att ja, de får ha de åsikterna. Men det är så här jag känner, det är så här jag tänker och det är så här jag har upplevt saker. Och det är jag liksom trygg i. Och sen finns det säkert de som har upplevt saker på ett helt annat sätt mot vad jag har gjort. Men det får ju stå för dem.
Ja, precis. Ja. Det är det jag menar. Så det kan inte du påverka. Och då ska du bara strunta i så fall och bara fokusera på dig själv.
Ja.
Ja, men det är...
Men jag måste faktiskt säga lite så här, för jag känner ändå när vi är inne på det här ämnet. Jag vill prata lite om våran podd. Nu skulle inte vi ha gjort det kanske idag, men jag känner att vi ändå pratar om de här grejerna. Att våran podd är ju... Alltså vi har ju startat den för att prata om saker som är jobbiga, eller hur?
Mm.
Mm. Att man inte bara ska lyfta att det är att det bara är liksom enkelt och lätt och sådär.
Det är ju verkligen inte enkelt och lätt.
Nej. Sen är det ju klart att vi upplever bra saker, för annars skulle ju vi aldrig var kvar i våra familjer, tänker jag, som vi lever i.
Mm.
Men syftet med podden är ju att prata om lite jobbiga saker.
Mm.
Och jag tänker också att när vi pratar, eller i alla fall när jag pratar om saker, så pratar jag utifrån mina upplevelser. Sen betyder inte det att kanske någon som har varit med mig i samma situation har upplevt så som jag upplevde det. Men jag bara känner liksom att det är så viktigt att jag får säga det här, för att det handlar mycket om hur ens känslor, och i vissa situationer man har varit i så kanske inte situationen i sig har liksom att det har varit något fel, att någon har gjort något fel, utan det har handlat om, när jag har pratat om de sakerna, min känsla när jag var i den situationen som kanske gjorde att jag upplevde den situationen jobbig, för att jag själv då inte typ mådde bra eller ja, vad det nu kan vara. Men jag tänker liksom att det är viktigt att alla som lyssnar på oss förstår att det här när vi pratar... Jo, det var det jag skulle säga, att för att vi ska kunna så här förmedla de här sakerna också, att det är, kan vara tufft och så måste vi också kunna prata om de här sakerna som vi har upplevt.
Mm.
För annars, hur ska vi annars kunna prata om dem om inte jag till exempel kan ta upp en situation där jag upplevde till exempel utanförskap eller någon annan jobbig känsla. Och jag tänker att det är det som med våran podd, liksom, att det är syftet att fler ska få känna den här gemenskapen. Att när man tycker att det är jobbigt så att känna liksom att man är inte själv.
Mm.
Jag ville bara lyfta dig idag.
Ja, och det är jättebra att du lyfter det. Och det är ju verkligen som du säger. Alltså, man har ju ganska många hinder som man måste liksom komma över när man ger sig in i det här bonusfamiljelivet. Och jag tror att det är väldigt, väldigt få som klarar det smärtfritt och som mår jättebra hela vägen. Jag tror liksom, och just det du säger, det handlar ju inte om att man vill smutskasta någon eller att man vill få någon att få skuldkänslor eller, ja, det handlar inte om att implementera några negativa känslor hos någon annan, utan det handlar mer om att förklara hur vi har upplevt saker och ting för att andra ska kunna förstå att det de upplever kanske inte är okej. Och att man ska våga säga, jag vill inte utsätta mig själv för denna situationen igen. Eller jag vill gärna liksom att den personen visar mig mer respekt nästa gång vi ses. Eller jag vill att du visar mig mer respekt nästa gång vi ses. Eller jag tycker det är jättejobbigt att inte du har inkluderat mig i barnets liv mer. Alltså det är liksom så mycket som händer som man som bonusmamma tänker att, oh shit, har jag inte rätt att kräva detta här? Nej, det har jag inte. Jag backar. Och så står man där vid sidan om, vid sidlinjen och mår dåligt. Och det är ju, ja, det är ju också det jag känner liksom är syftet, att vi ska lyfta allt det här jobbiga för att man som bonusmamma, bonusförälder, bonuspappa ska våga säga när någonting känns jobbigt. För att bara för att du har gått in i en relation med någon som har barn så betyder inte det att du måste sudda ut alla dina gränser. Du kan inte offra ditt välmående, det gör du inte för någon. Gör inte jag för mina biologiska barn, för det gynnar inte dem. Det gynnar inte dem att ha en mamma som inte mår bra. Hur ska det då gynna dina bonusbarn? Hur ska det gynna din partner? Det gynnar ju inte dig själv först och främst. Du gynnar det inte någon annan överhuvudtaget. Så att, och det som är, alltså just när man, det du sa också, det här att man, det finns ju massa fint också. Och man kommer ju såklart till det fina. Men vägen dit är ju krokig. Det är fint hela vägen. För att du är ju inte, du lever ju inte med en person som har barn med någon annan. Eller du väljer inte att vara med en person om du har barn med någon annan. Om det inte är så att du älskar denna personen. Det är ju, någonting som håller ihop en. Och det är ju den här kärleken. För utan kärleken. Mm. Många gånger i vanliga relationer eller i kärnfamiljer så håller man ihop på grund av barnen. Det har man ju kanske inte på samma sätt i en bonusfamilj. Utan då är det ju verkligen kärleken som håller ihop en. Till din partner eller kanske kärleken till dina bonusbarn, om den liksom blir stark och fin också. Den tror jag dock kommer efter några år. Eller efter ett tag. Det kan vara kort tid, det kan vara lång tid. Det spelar ingen roll. Men den föds ju inte direkt. Men kärleken du har till din partner när du lever i en bonusfamilj, den är ju väldigt avgörande. För finns inte den, då finns ju inte familjen.
Nej.
Och det är den man kämpar för. Och det är ju det vi vill liksom också, att man ska komma ihåg att på vägen så ska du inte glömma att du är ju här för kärlekens skull. Så att, ja, vi måste.
Och sen tror jag också så här att vi kan prata om de här sakerna också för att man har tagit sig förbi dem.
Exakt.
Jag tänker så här, hade vi haft den här podden för 3 år sedan, då hade nog jag inte kunnat prata om det här. För de upplevelserna som vi har pratat om tidigare, det är ju sånt som har hänt förut. Det är inte sånt som jag tänker nu. Alltså, jo, vissa grejer såklart. Men de här värsta situationerna som man upplevt, det är sånt som ligger tidigare tillbaka. Det är inte så
det är nu.
Jag kanske tycker nu. Nej, för att jag har tagit mig förbi det. Och där tycker jag också så här viktigt att alla som lever i en bonusfamilj också, när de lyssnar på oss, får se att man faktiskt kan ta sig förbi det där jobbiga.
Det kan
att,
bli underbart. Sa,
man kan komma ut på andra sidan liksom, och känna, gud, det var värt det. För så känner jag nu, när man börjar bli mer trygg i sig själv och känna att jag kan vara mer mig själv och allt där, att det var fan värt det. Även om det var riktigt, riktigt jobbigt.
Och det är ju de nu åren, det är ju de åren man pratar om hela tiden. 4-7 år tar det för en bonusfamilj att bli liksom mer sammansvetsad som en nästan kärnfamilj, för att alla ska hitta sina roller och bli avslappnade i familjen. Eller känna sig hemma i familjen.
Ja.
Alltså hade jag suttit här för 4 år sedan så hade jag suttit och gråtit hela tiden. Alltså,
ja, det, nej det hade inte gått.
Du, idag så sitter ju, ja, ibland när jag och Filip sitter och pratar så kan man, ja, kommer du ihåg det? Eller kommer du ihåg vad du gjorde då? Eller kommer du ihåg vad du sa då? Eller kommer du ihåg när det hände? Du vet, man kan, alltså jag har hört honom säga, för det är oftast männen som är lite sena i sin utveckling, om jag säger så. Alltså jag har hört honom många gånger säga till mig, jag kan inte fatta att jag gjorde så här, eller att jag sa så här till dig, eller att jag utsatte dig för detta.
Mm.
De stunderna får det verkligen att kännas att det har varit värt det.
Ja.
För
ja.
Att jag tror att för alla som kanske är lite, ja men, man är kanske så här empatiskt lagd eller väldigt känslig och så för andra överlag. Jag tror att det kan bli övermäktigt och att man inte vet. Alltså, man vill inte såra någon, men du befinner dig i så komplicerade situationer så att det blir så svårt att inte såra någon.
Mm.
Du tänker att du gör rätt, men det blir ändå inte rätt för att det är så många olika personer du måste ta hänsyn till.
Precis.
Någon måste bli sårad på vägen.
Ja, och alla tycker olika och alla har olika åsikter. Och så det är svårt att göra alla nöjda.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Det är det.
Ja. Men vi skulle ju prata lite om telefonsamtal, eller?
Just det!
Ja.
Du är så duktig, Ida. Har du sett vad jag har gjort förresten?
Ja, jag tänkte säga, men du har klippt dig. Jag såg det, var jättefint.
En halv meter.
Ja, jag ser.
Jag har ju haft hår till...
Jag ville inte avbryta dig, men jag såg att du hade klippt dig. Det var jättefint.
Jag är så chockad, det här var helt spontant. Jag skulle bara tvätta och föna håret i Belgrad, men jag kom ut så här.
Och så klippte du flera decimeter, men det var jättefint.
Jag vaknade morgonen därpå och bara så här, va?
Hade du druckit vin eller?
Nej, gud! Nej, alltså. Min dotter klippte mig dock.
Ja, men det var verkligen jättefint.
Eller hon fick klippa av den största biten och sen så fixade frisören till det. Men jag skulle inte ha det så här kort, det var inte överenskommelsen. Men det blev okej. Okay. Alltså jag tror jag är en 40-årskris.
Ja. Fast jag tyckte det var jättefint.
Ja, tack. Ja. Jag gillar luggen, men det får gärna växa upp lite till.
Ja, men det gör det snart.
Men just det, videosamtal. Yes!
Ja,
yes,
det var
yes,
det
yes.
vi skulle prata om idag egentligen.
Vad tänker vi om videosamtal då? Hur nice är de?
Nej, men det handlar nog lite om vad jag är i för känsla.
Från dag till dag.
Ja, men faktiskt så är det nog så.
Men hur funkar det hos er då när det kommer till videosamtal? Hur gör du, eller hur gör dina barn, hur gör dina bonusbarn?
Alltså mina barn ringer ju inte så jätteofta videosamtal. Det är ju skönt. I så fall när de har sin pappa till mig som de gör det. Men oftast då så brukar de ju typ vara inne på sina rum, vad jag har förstått. Bonusbarnet ringer nog oftare videosamtal, men hon brukar nog också vara på sitt rum så att man... så att man inte riktigt tänker så mycket på det. Men jag ska gud, det här är så svårt.
Tänk inte så.
Jag är jätte, jag är alltid så jävla kluven.
På vad du känner.
Är de inne i sitt rum så bryr jag mig inte så mycket. Skulle de gå runt och liksom filma vårat hus eller mig eller liksom såna här grejer, då skulle jag nog känna att kanske inte helt okej. Okay. Beroende på vem de pratar. Nej. Det spelar nog ingen roll vem de pratar om. För jag känner så här, mitt hem är ju mitt privata liksom. Så då skulle jag nog vara lite känsligare. Men jag har inte upplevt att någon av dem har gjort så.
Mm. Ja, det har jag.
Okej, för höra. Ja,
jag hatar de här videosamtalen. Men jag gillar inte själv att vara i videosamtal heller. Så jag kanske är extra känslig för det. Jag kan ju vara, nu pratar inte jag med mina barn på videosamtal så mycket. Alltså det händer ju någon gång, eller till exempel om de har varit bortresta eller så. Men ju äldre de har blivit, desto mer vanliga samtal ringer vi. För att de tycker också om att prata ostört. Mm. Men när de var mindre så var det ju videosamtal och så kunde man liksom sitta i vardagsrummet, eller de kunde sitta i vardagsrummet och så pratade de med mig och så kände jag liksom att jag kunde inte ställa de frågorna jag ville ställa, för jag var rädd för att det skulle uppfattas på fel sätt, eller sen fanns det grejer som jag kanske ville berätta som jag inte ville kanske att andra skulle höra eller så. Så att jag tog ju upp det själv med mina biobarn, att när ni pratar med mamma på videosamtal så vill jag att ni sitter just
där. Du menar bonusbarn?
Nej, mina biobarn.
Nej, jag har dina biobarn. Okej, ja.
Alltså, nu liksom tar jag först den delen. Och ja. Det är jobbigt för mig att vara i videosamtal personligen.
Ja, ja.
Men samtidigt så kan jag känna att jag förstår att de ska kunna känna sig avslappnade och kunna ringa när de vill, var de vill, med vem de vill. Men det är samma sak om min mamma ringer mig på FaceTime och hon är i en butik. Och jag bara såhär, men varför ringer du mig på?
Nej.
Hallå, ring mig vanligt. Ja. Jag vill inte prata videosamtal när du är i en affär. Ja, så att, alltså för mig är videosamtal känsligt i övrigt. Det är liksom, jag gillar inte det.
Nej, men jag tror att det var värre för mig förut. Alltså så här. I början, då tyckte jag nog när jag märkte att det pratades videosamtal, då upplevde jag det nog värre än vad jag gör nu. Mm. Just det här som du säger, att det ska bli att om man råkar säga någonting eller liksom att det ska tolkas då på fel sätt. För det, då kändes det ju som allt man sa och gjorde tolkades alltid på fel sätt.
Mm.
Men som sagt, men nu är jag inte så brydd i det här längre. Så länge de är på sina rum.
Ja, men lite så. Jag känner också, när de är här, ska de prata videosamtal så vill jag att de sitter på sina rum. Och det har varit lite problematiskt. Det har varit lite så här åsikter kring att man har sagt att de får sitta på sina rum. Och då har jag ifrågasatt och sagt, men tycker du det är trevligt när du sitter och har fredagsmys med din partner och dina barn och dina bonusbarn? Och barnen sitter och pratar med sina andra föräldrar i soffan. Det är väl inte så trevligt. Du vill väl ha den stunden för din familj, för er själva, för att ni ska kunna prata om vad ni vill och inte känna er iakttagna eller spionerade på, om man nu överdriver lite grann. Det är inte trevligt för någon. Alltså, om du har gått vidare och du skapat en ny familj så vill du ju inte att det ska bli en känsla av att någon gör intrång i den.
Nej, såklart.
För att det är ju, du är ju ditt hem. Och när man sitter och pratar i videosamtal så är ju den personen också i ditt hem. Jag kanske inte har klätt på mig. Jag kanske diskuterar något jätteviktigt eller jättehemligt. Jag vill inte bli bara så här. Oj, shit. Är hon eller han i telefonen? Utan för mig är det viktigt att klargöra. I vårt hem måste vi kunna slappna av på alla sätt och vis. Ni får ringa när ni vill, till vem ni vill. Men prata för er själva. Så att liksom inte vi behöver tänka på att anpassa oss efter era samtal.
Nej, precis.
Sen uppstår det ju absolut situationer där det inte alltid efterföljs. Och det har vi full förståelse för. Men i det stora hela så ska det vara videosamtal. Sker inte i hela huset, utan det sker lite avsides.
Mm. Men sen, för jag har ju hört och upplevt lite så här att den andra bioföräldern tycker att det är dens rätt.
Ja.
Att, ja.
Det har jag också upplevt.
Och där kan väl jag känna att det är lite så här brist på respekt för oss andra. För att jag tänker att jag i alla fall inte, om mina barn ringer till mig till exempel när de är hos sin pappa och han säger att nu kan inte ni prata, det är inte tillfälle, då respekterar ju jag det och sen säger till mina barn, nej men då får ni ringa när ni liksom har tid istället, eller när det är rätt tillfälle, nu får ni liksom lyssna på pappa.
Exakt.
För jag tycker att man ska ha den respekten, men man har ju upplevt lite ifrån andra håll liksom att de, vissa tycker att det är deras rätt att ringa sina barn exakt precis när man vill, och då videosamtal eller högtalarsamtal, och det där tycker jag är svårt då, att liksom få den andra vuxna att förstå att det kanske inte passar hemma hos oss eller funkar hemma hos oss just nu att något av barnen sitter i telefonen. Och där kan väl jag känna har varit kanske ett lite problem hemma hos oss. Men istället.
Det är väl ett ganska så stort problem överhuvudtaget att den andra bioföräldern känner att de har rätt till väldigt mycket som de inte har rätt till. Mm. De har rätt till att ta beslut kring barnen som är stora och de är vårdnadshavare. Men när barnet är i den andra förälderns hem så är det ju ändå de reglerna som gäller. Att man styr upp samtalsstunderna betyder ju inte att man undviker samtalen eller att man förbjuder samtalen. Man styr upp dem för att man vill att det ska funka för familjen i hemmet. Då får den andra föräldern anpassa sig efter det. Det här med att man har rätt bara för att man är förälder, alltså det måste man liksom, det måste vi komma över. Alltså vi måste komma över det, för att när du befinner dig i en situation där du är en separerad förälder så försvinner väldigt många av dina rättigheter till att begära och kräva. Utan de här gränserna som den andra familjen sätter upp måste respekteras. För barnens skull. Och det är också därför vi sitter här och poddar och skriver på våra konton. Det är för att vi vill nå ut till många bioföräldrar som faktiskt ställer till det mer än vad de tror är bra för barnet. Alltså det funkar inte att bara tro att man har rätt för att man är förälder. Det är lite en desperationskänsla som kommer fram där istället för den rationella tanken som man bör ha. Sen förstår jag att man inte kanske fattar det direkt och att det tar lite tid. Men när det har gått några år så tycker jag ändå att man bör ha förstått att okej.
Ja.
Alltså deras hem, deras regler.
Ja, precis.
Så ja, den är lite jobbig. Jag kan fatta att andra bonusmammor tycker att det är skitsvårt. Eller bonusföräldrar överhuvudtaget tycker det är skitsvårt när man inte får den förståelsen eller respekten av att inte man vill, alltså att man inte vill att det ska springas runt med videokamera.
Nej, jag förstår det. Som sagt, det är ju ens hem och ens hem är privat och man släpper ju kanske inte in vem som helst i sitt hem som man inte får välja själv. Så att jag tycker ju att alla vi föräldrar, vare sig vi är bio eller bonus, borde respektera det för de som tycker att det är jobbigt med sånt.
Och komma ihåg att allting som vi gör, det är ju det vi lär våra barn. Det spelar ingen roll vad vi säger. Om du säger att du måste respektera andras liv, andras hem, andras gränser, men själv inte gör det, då kommer ju inte barnet förstå hur viktigt det är att respektera andras gränser. Vi har ju regler och gränser och struktur i familjen som vi vill att barnet följer, men varför har vi det? Vi har ju det för att det ska, för att man ska lära sig att respektera varandra. Alltså det är ju det det handlar om. Allting handlar om att lära sig respektera, eller lära barnen respektera andra vuxna också, sig själv framför allt.
Precis.
Så att ja.
Du, jag får vara avsnittets slutord, höll jag på att säga.
Jobba.
Vi behöver runda av för att jag börjar jobba 20 minuter. Men det här är ju vår säsongens sista avsnitt. Vi kommer ju ta ett litet jullov nu, eller hur?
Ja.
Ett välförtjänt.
Det förtjänar vi verkligen.
Och så får vi be om ursäkt för att det här kommer ut lite sent mot vad det brukar. Men vi har ju som sagt varit sjuka och haft fullt upp. Är det något mer? Vet vi när vi kommer tillbaka? I januari vet vi.
Ja, men vi sa det här i mitten av januari någon gång.
I mitten av
januari. Tror jag nog det blir. Vi kan ju lämna besked på våra konton.
Ja, precis.
Med det.
Och jag tänker att vi nämner våra konton. Ni hittar oss ju på Bonusmorsorna-podden och på Instagram och Facebook. Och mig hittar ni även på Funkismorsan Bonusmorsan på Instagram.
Och jag finns på Bonusfamiljeforumet. Jag glömde. Bonusfamiljeforumet både på Instagram och Facebook.
Då finns jag där. Och sen måste jag måste göra reklam.
Gör reklam.
För jag och min syrra som klipper den här podden, vi har ju öppnat en fotostudio och blombutik. Så är ni nyfikna på att se vad vi gör om dagarna, så följ Studio Flora Rosea på Instagram och Facebook. Så får ni se vad vi håller på med.
Jättemysigt konto.
Ja.
Jättemysigt.
Men god jul och gott nytt år
god
får vi
jul.
Säga då.